Jag får erkänna att jag var lite undrande ett tag om det här med att dela ut biblar verkligen fick människor att upptäcka vem Jesus är. En bok så där, är det vägen? Men jag har stött på flera personer som har via den här vägen fått förstå vem Jesus är. Jag tänker speciellt på en av deltagarna i den bibelkurs jag ledde, Emil, som var väldigt idrottsintresserad, gymnast. Och när han bröt benet och blev stillaliggande så blev han nog lite deppig också. Så där. Han kunde inte röra på sig och fick mycket tid. Och plockade fram då den här Gideonitbibeln som han hade fått till sig. Och det blev mer än bara berättelser och text och brev och vad det nu kan vara i den. Det blev ett möte med Jesus. Det blev en personlig erfarenhet för honom. Så det kan betyda väldigt mycket, de här biblarna. Och Bibeln kan få betyda mycket för oss också. Inte bara text, utan ett möte. Vi ska ägna en... Eller jag kommer göra i varje fall, när jag får tillfälle att förkunna fram till sommaren här, ägna uppmärksamheten åt uppenbarelseboken. Det blir 5 söndagar på det temat. Och första rubriken är då Den Gud vi tillber. Och det är ju en lite speciell bok, uppenbarelseboken. Jag vet inte om man får ha favoritböcker i Bibeln som predikant, men... jag undrar inte fall jag är nästan mest förtjust i uppenbarelseboken. Den har kallat Bibelns krona. Man kan beskriva det som ett träd som har ett väldigt rikt rotsystem. Det är liksom som finalen på Bibeln, och det går igenom händelserna i Nya Testamentet och ner i Gamla Testamentet, och det blir liksom man kommer fram till något väldigt, väldigt spännande i den här boken. Den är kanske inte alltid helt enkel att tolka. Den är helt mättad med symboler och symbolik, och vi får nog återkomma lite grann till vad man kan ha med sig för tankegods för att förstå det. Men ett sätt som jag har glädje av när jag läser hela Bibeln faktiskt är att jag försöker sätta mig in i hur fungerade det för de första som läste Bibeln. Vad tänkte och förstod och insåg de när de fick ta emot? Det här är ett brev, uppenbarelseboken. Ett brev som har gått ut till 7 församlingar. Vad dyker upp i deras sinnen? Så att det är ett sånt synsätt som hjälper mig att förstå. Och så till det här symbolspråket till exempel, ska vi förstå att när det står siffror och nummer och så här, så är det inte bokstavligt, eller sällan bokstavligt, utan oftast symboliskt. 3 till exempel, det är Guds talet, den som var och är och som kommer, Guds 3 tempus, alltså jag är. 4, det är skapelsen eller människorna, de 4 vädersträckan, ett mänskligt tal. Och då blir 12 naturligtvis Guds folkets tal. För 3 gånger 4 är 12. Och vi har 12 stammar i Gamla Testamentet och 12 stammar i Nya Testamentet. Och sen kan man fortsätta den här multiplikationen och fundera på vad 24 betyder och 144 och så vidare. Det är ganska avancerad matematik ibland. Men vi gräver inte i allt det nu, det förlorar jag mig snabbt i. Utan vi börjar med min första punkt här. Där står John Bunyan, som skrev Kristens resa. Han levde på 1600-talet och hade en from fru, och själv hade han lite sådär lagom intresse utav den kristna tron. Men han var på en gudstjänst där de talade om sabbatsbudet och vikten av att hålla sabbatsbudet. Och sen på eftermiddagen så ägnade han sig åt något, jag har lite svårt att förstå hur det väckte hans samvete så, men det var någon form av spel med ett boll och ett rack på något sätt som var populärt på 1600-talet. Och han fick sån samvetsnöd över vad han höll på med, och att det trotsade instruktionerna som Gud gett honom. Och Det ledde till en uppgörelse och en överlåtelse som verkligen satt på djupet hos honom. Och han blev baptistpredikant, en av de tidigare baptistpredikanterna. Och ganska framgångsrik sådan. Men vid den här tiden så var det politiska livet och det religiösa livet ganska sammanvävt i England. Så när det blev lite snävare kring religionsfriheten där ett tag så hamnade han i fängelsen. Det blev till 3 månaders fängelse för otillåten verksamhet och förkunnelse. Och skulle få komma ut när han väl lovat att inte fortsätta förkunna. Men han sa nej, jag kan inte låta bli. Och han fick stanna 1 år och 2 år. Och så tänkte de, vi släpper ut karln lite grann. Så får han liksom se hur det är där ute. Han har ju liksom van vid fängelset här nu. Och så fick han komma ut och han fick möta sin familj och barnen som höll på att växa upp. Och han fick till och med tillfälle att förkunna någon gång där. Och sen sa han, nu har du valet igen. Du får vara kvar här ute. Eller gå tillbaks in i fängelset på 1600-talet. Det var inget roligt. Och han gick åter i fängelset. Och det gick år efter år. Och han valde att vara kvar fängslad. För John Bunyan, han hade funnit någonting som utgjorde basen för hans livsval. Som blev liksom navet i hans liv, att vara trogen Gud och det Gud lagt ner. Det var det som gav mening och sanning i hans tillvaro. Jag har under de sista veckorna här försökt att bygga upp en altan och kommit en bit på vägen. Och då är jag lite lat, så jag har valt att inte frakta bort den här gamla, så här, det är en 70-talsvilla jag bor i, så den här sjöstens betongplattor med lite sjösten ovanpå som är Bukkole och Dan i och för sig, men de ligger fast, de där stenarna, de har legat där i 40 år så de rör sig nog inte. Så jag har byggt det här ramverket till altanen först, och så har jag bestämt att den här plinten som håller fast staketet mellan mig och grannen, där har jag fäst altanen och det är min nollpunkt. Och sen har jag vägt upp hela regelverket i övrigt så att det ska vara i våg mot den här nollpunkten, så att man inte blir sjösjuk när man går på altanen. Och den plinten, det är den fasta punkten i altanbygget. Och sen när jag satt vägt av det, då sätter jag ner alla andra stödpunkter för altanen och den ska bli stabil och fast och utan minsta gung i. Frågan är, och det som utmanar mig är, vad är den stabila punkten i vårat liv? Vad är nollpunkten? Vad är det som avgör de val vi fattar? Och någonstans är det ju så att följa Jesus, det är att lägga sitt liv i hans händer. Och vi hör och förstår att det är också idag på många ställen ute i vår värld, så är det människor som får göra väldigt kostbara val för att man väljer att följa Jesus. Det kostar på, det är dyrbart. Men när man väljer att följa Jesus, även om man inte får gå de här riktigt svåra vägarna, så gör man det med någonstans insikten att om jag hamnar även där det skulle kosta mitt liv, så vill jag vara trogen Jesus. Det är den utmaningen som ligger i att följa honom. När Uppenbarelseboken skrevs, vi tror att det handlar om kanske runt år 90 och att det är ett område som skulle vara västra Turkiet idag som de här församlingarna ligger i. Då har det kommit fram en kejsare, Domitriadus, som ber mig inte stava hans namn, som tycks trycka lite mer på det här med kejsardyrkan och att man skulle tillbe kejsaren som en gud. Och det hade de flesta inget problem med. Man kunde skaffa sig rader utav gudar, hur många som helst, bara man också var trogen kejsaren och gärna den lokala gudomen som man hade i sin stad eller så. Det var ett sätt att vara lite nationalistisk och visa sig trogen mot makthavarna och eliten. Det här med religion och politik gick in ihop med varandra då också. Och här har det vuxit fram då församlingar, och jag uppfattar dem lite grann som lite späda skott som har skjutit upp ganska snabbt. Och nu står det lite grann och väger. Kommer det här bli bärighet? Kommer det bli livskraftiga träd utav de här? Eller kommer de överskuggas av annat och liksom krympna ihop och förvridas eller bli? Det fanns en verklig kostnad på många utav de här orterna att följa Jesus. Människor hade till och med fått sätta livet till det här. Och det verkar som att många, många hade upptäckt att denna tro, den är så dyrbar, så viktig för mig. Det är verkligen navet i mitt liv, så att man var villig att följa även under de omständigheterna. Men det fanns också förvirring, främmande läror som smög sig in, andra saker liksom, som en slags kompromissvilja gentemot omgivande samhället. Det fanns de som var helöverlåtna, det fanns de som höll på att lite säcka ihop i sin tro och tappa engagemanget och glöden. Det var många som upplevde att vi har inte mycket styrka, vi har inte mycket kraft. Vad har vi att komma med gentemot den här stora romerska övermakten, den väldigaste riket på denna jord? Och så var man bara en enkel, liten, fattig församling. Och så har då förgrundsgestalten för denna rörelse, som jag är övertygad om var aposteln Johannes, som hade gått runt med Jesus och som nu verkade där och som var något av ett ankare, verkligen någonting som man kunde se på och rätta sig efter och förstå det den här kommer med. Det är rätt och rimligt till skillnad från alla andra läror som figurerar här. Han hade blivit förvisad ut till ön Patmos, långt ifrån all ära och redlighet. Och Johannes sitter där förmodligen som en gammal man måste vara i lite bryderi. Vad ska hända med alla de här församlingen och allt som händer och drar och sliter i dem? Och så står det att han kom i hänryckning på Herrens dag. Och Herrens dag, det är alltså den dagen Jesus uppstod, som de kristna hade fått för vana att börja samlas på. Dagen efter sabbaten, Herrens dag. Och jag tror att det är viktigt i tillfällen när vi hamnar i kris i livet, att vi har med oss en rytm som vi kan vara bärande, som kan finnas där även när livet i övrigt gungar och sackar. Att man kanske har sin aftonbön, att man läser sin bibelvers, att man möts i kyrkan om man inte är förvisad till Patmos. Men jag tror att han hade sin egen gudstjänst där på söndagen och avsatte en tid att minnas. Det var idag Jesus uppstod. Det var idag jag mötte honom för alla de här år sedan, den uppståndne. Det var då allt förändrades på nytt. Och den dagen kommer han i hänryckning och får möta Jesus. Och Jesus presenteras här i texten både som den här upphöjde, verkligen den regerande, den mäktige, men också den närvarande, den som finns bland församlingarna. Och gång på gång när man läser de här sändebreven i början så säger han att jag känner dina gärningar. Jag vet om vad du har gjort och vad som händer. Jag är den närvarande. Och Johannes får ett budskap att skicka till sina församlingar. Ett budskap utav tröst, utav förmaning, utav hopp, utav vägledning. Och det är ett otroligt spännande, fascinerande budskap som går iväg till de här församlingarna. Men vi ska uppehålla oss i kapitel 4 och 5 här idag. Och vi läser ifrån 4 och 2. Och strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen, Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och omkring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt om tronen såg jag 24 troner, och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Och från tronen kom det blixtar och dån och åska, och sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. I denna tid med så mycket makter och krafter som rycker och drar och förtrycker bland de kristna, så får Johannes en blick in i himlen. Och där finns en tron. Där finns, och det sitter någon på tronen som verkligen har den riktiga makten, som har kontroll på historiens utveckling. Och allt det här då som vi får inblick i här, regnbågen som slås runt, ja, men det för våra tankar bak till förbundet med Noa och de löften som gavs där. Och regnbågen står för Guds trofasthet, att han har inte övergivit sina ord, han har inte övergivit sina löften, utan han ska fullfölja, han är den trofaste. Och när man försöker beskriva denna Gud så räcker inte orden till. Det var som återkommer gång på gång. Man försöker hitta mänskliga, jordiska liknelser, men det räcker inte riktigt till. Det var som, och så tar man det läckraste, det finaste, vackraste man kan tänka, i det här fallet då ädelstenar, som ska återspegla eller på något sätt fånga Guds härlighet. Och så möter vi där 24 troner är runt omkring tronen. 24 personer sitter där, 24 äldste. Och de har då vita kläder och de har kransar av guld på huvudet. Och de här 24, nu kommer matematiken igen då. Hur ska vi räkna ut det här? Ja, jag tänker på de 12 stammarna och de 12 stamfäderna då i det gamla förbundet, och de 12 apostlarna det nya förbundet. Och sammantaget blir det här då Guds folket som är samlat inför Guds tron. Och Guds folket har getts troner. De har ju fått en värdighet. De är inte längre de här betryckta, föraktade som var ute i många orter och som man behandlade illa. Utan de hade getts troner. Och de har fått vita kläder. Och vit står för renhet, det står för helhet. Men det står också faktiskt för seger. Det är en segrande skara. Och så har de kransar av guld, kransen också som symboliserar segern, och guldet som står för någonting som är rent och ärefyllt och det står för helighet och härlighet. Och det visar Guds folkets framtid. Det är som Gud har tänkt för sitt folk. Och där finner vi också sju facklor som är Guds sju andar. Ja, har Gud sju andar? Ja, nu kommer vi där med en sifferexercis igen. Sju betyder fullkomligt på det här symbolspråket. Alltså Guds fullkomliga ande, den helige ande, är närvarande där i denna tronvision. Men sen finns det några ytterligare varelser som är lite knepiga kanske att förstå. Mitt för tronen och runt omkring tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon både fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade en ansikte som en människa, den fjärde liknade en flygande örn. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt, och utan att vila säger de dag och natt: helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Ja, vi har då ett lejon, det mäktigaste bland de landlevande vilddjuren. Vi har en örn, den mäktigaste bland fåglar. Vi har en ungtjur, den mäktigaste bland tamdjuren. Och så har vi representant för människosläktet. Och tillsammans blir det här skapelsen som deltar i lovsången inför vår Gud. Och nu rymde Joel med den yngsta utav våra närvarande här. Men vi har Majken där nere. Kan inte mamman resa sig upp tillsammans med Majken? Så får vi titta lite grann på Majken och se vilken underbar, fantastisk liten varelse vi har där. En varelse som Gud har skapat. Och när vi tittar på henne så förstår vi någonting utav Guds kreativitet, hans mäktighet, hans omsorg, hans glädje. Och det är liksom nedlagt i den här lilla varelsen. Och så är det ju egentligen med allt som han har skapat. Jag var ute på en skogspromenad nu i veckan här. Och det är liksom, alla fåglar är ju vårtokiga. Det är nästan dånande utav ljud där som ljuder. Och ja, men det finns en skapelse som bara upphöjer Gud. Och det ekar i de himmelska valven. Och nu ska vi också själva få delta i den här skapelsen. Vi är ju en del av skapelsen. Och få uttrycka vårt lovsång. Vi har en kör här. Får vi hjälp av våra lovsångsledare. Så ska vi också vara med i ett utrop här. Helig, helig, helig. Och det är lite annan text, men det uttrycker just detta också. Vi sjunger tillsammans denna kör.
Ja,
men det var inte bara själva skapelsen i sig som deltar i lovsången, utan det står också att när dessa varelser, vers 9, hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och lever i evighet i evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evighet i evighet och lägga sina kransar för tronen och säga: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Alltså det sitter någon på tronen som är värd att ta emot vår lovsång. Som är skaparen, som är den som har gett oss livet, som är den som har uppfyllt världen med allt det goda och den mening och den sanning som finns förankrad där. Han är värd vår lovsång. Nu upplever jag sen in i kapitel 5 att det är ett litet klipp i handlingen. Och det är ofta så när vi kommer i uppenbarelseboken att det här med tidsflödet, det är inte bara jämnt och rakt, utan han hoppar lite grann så här fram och tillbaka och vi får olika bilder, lite grann som en del moderna filmer som inte alltid följer en rak berättarlinje utan dyker in i historien vid olika tillfällen. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Jag upplever att det som beskrivs i kapitel 4, det är slags en framtidsbild. Det är ditåt historien är ämnad att gå. Skapelsen och hela mänskligheten i harmoni inför Gud och i den tillbedjan som kännetecknar det. Människan återgiven sin fulla värdighet. Men för att det ska kunna hända så behöver det som står i den här bokrullen kommas åt på ett eller annat sätt. Och vad är det för bokrulle? Ja, man har funderat på vilka slags associationer det kan väcka, och de här sju förseglingarna. Är det ett testamente som ska ges ut, som kunde skrivas ner i bokrullar? Är det ett pantbrev, eftersom det inte var helt ovanligt att man kunde teckna in en egendom i sju olika enheter? Och det skulle i sådana fall betyda att allt är skuldsatt och behöver återlösas av vår Gud. Är det helt enkelt Guds frälsningsplan som är där? Ja, de här associationerna, de kan nog få finnas där och ligga en sanning i allihop. Men för att vi ska nå fram till det här som beskrevs i kapitel 4 behövs bokrullen öppnas. Men jag kan förstå Johannes sorg när han har fått se detta är människans destination, det är människans mål. Men det verkar inte som att det finns någon enda som kan föra oss dit. Det tycks tröstlöst. Det tycks förlorat. Det tycks som att vi har missat det här och går mot vår undergång. Och han gråter häftigt. Men så står det. Se, en av de äldste sa till mig. Gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judastam, skottet från Davids rot, han kan öppna boken med dess sju sigill. En seger och ett lejon som är liksom mäktig och kan besegra och vinna en strid. Och jag tror att vi behöver kan behöva ta till oss den här stridsmetaforen. Det är ganska gott om de bilderna i uppenbarelseboken. Och det kan vara lite motbjudande med krigsmetaforer när man ser och vet vad det kan innebära. Men det säger faktiskt någonting om den kamp som både Gud är involverad i och som vi som människor är involverade i. För att vara en efterföljare till Jesus, det är att vara involverad i en verklig strid. Ibland, och jag känner mig utmanad själv som förkunnare där, så har vi en tendens att låta evangeliet bli ganska terapeutiskt. Att det är väldigt mycket för vår egen tröst och att vi ska finna oss själva och så vidare. Och det ligger visst en sanning i det. Och terapi, det finns ett verkligt läkedom, en verklig upprättelse på det området. Men det handlar inte bara om jag och mig själv och min egen liksom situation, utan att komma in i ett sammanhang, att komma in med i Guds rik och Guds perspektiv på tillvaron. Och då är det också att vara i konflikt med en annan erfarenhet och en annan vilja för vår värld, för våra liv, och där finns en verklig kamp och det finns en verklig fiende. Och det talas i uppenbarelseboken om djävulen, också benämnd som Satan, som är fienden. Det är inte människorna i sig som är fiender, även om de ibland gör fientliga saker, så är det inte de som är fienden, utan det finns en andlig fiende. Och vi får inse att det spelar roll vad vi gör. De handlingar vi står upp för, vad vi prioriterar, det spelar en roll för hur striden kommer löpa ut. Och man kan väl säga att det ser ganska mörkt ut för människan i den här striden ända tills detta lejon dyker upp, lejonet utav Juda. Och jag har läst de här sagoböckerna tillsammans med Elis, min yngsta kille här nu, om Narnia. Där lejonet Aslan är en liknelse i jämförelse med Jesus i de här böckerna. Och där finns kampmomentet verkligen närvarande och beskrivs ofta den situation av förtvivlan som råder innan lejonet träder in på scenen. Och Jesus är verkligen hjälten som stigit ner på slagfältet. Inte någon gud i någon avlägsen himmel utan en närvarande gud i kamp mot ondskan som låter det drabba sin egen kropp. Han är närvarande, han är kämpande och han är segrande. Men så står det då, vers 6. Och jag såg mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Alltså man förväntar sig ett lejon och sen får man se ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. För det är inte med, ska man säga, de världsliga maktdemonstrationerna som den här kampen utkämpas, utan segern vinns på annat sätt. Och lammet, det står för någonting oskuldsfullt, något rent. Och förstår vi utav Bibelns berättelse att det finns en offervilja och bakom den en kärlek som driver denna offervilja. Ett lamm som låter kampen gå in i sin egen kropp. Men detta lamm, det är inte maktlöst. Tvärtom, det har 7 horn. 7. Och horn, det står för makt. Så detta lamm har fullkomlig makt. Och det har 7 ögon. Och då har den en fullkomlig kunskap. Så det är ett mäktigt lamm och det är ett mäktigt och den har verkligen kunskapen. Och vad står det då mer om det här? 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar som sänds ut över hela jorden. Alltså detta lamm verkar genom sin heliga ande ut över hela jorden. Han finns där med sin kunskap, han finns där med sin makt. Och det tror jag var ett riktigt trösterik erfarenhet för den lilla, kanske skrämda församlingen som undrade över sin framtid. Nej, men detta lamm finns hos oss här genom sin heliga ande. Här finns alla möjligheter. Nu ska vi sjunga igen. Värdigt, värdigt är Guds lamm. Ja, och så kan vi läsa vidare om hur den här tillbedjan till Gud, till lammet, fortsätter och ekar. Till exempel vers 12. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och ära och härlighet och lovsång. Vers 13. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången, äran, härligheten och väldet i evighet, ers evighet. Och de fyrelsevarorna sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Vi har någon som verkligen är värdig vår tillbedjan. Och det var en erfarenhet att Jesus är den som är värd att följas. Som fick John Bunyan att gå tillbaks in i fängelset. Och gång på gång när han fick utmaningen och frågan, ska du inte bara lova att vara tyst? Inte förkunna något mer? Och han säger, nej, jag kan inte. Jag har någon annan som jag vill vara trogen. 12 år istället för 3 månader var han i detta 1600-tals fängelset. Men det var nog som att de som höll honom där, att det brann under deras fötter också. Det var svårt. Och de var tvungna till slut att släppa ut honom. Och han kunde verka som förkunnare. Och han skrev den här boken, Kristens resa. Och jag vill verkligen rekommendera den. Den finns i någon äldre version för de som gillar 1600-talsspråket. Och det finns lite modernare varianter också. Men som beskriver det kristna livet i dess, mångt och mycket den kamp som kan pågå där. Och den kamp som har att göra med vår egen svaghet och våra egna frestelser som finns inom oss. Men också det omgivande samhället och de utmaningar som man kan möta där på olika sätt. Och den här boken, Kristens resa, är ju en av de kristna böcker som har blivit mest tryckt och spridd över vår jord. Och man kan ju tycka då att 12 års overksamhet, vad är det för nytta till Guds rike? Men man kunde se att hans trohet gav också en rik skörd. Min altan, den har en bas, en nollpunkt. Men den har också, och jag försökte göra ett överslagsberäkning, och det är runt 70 plintar som ska hålla den här altanen i bas. De är som ska vila på grunden under där. Och jag har skruvat fast dem med skruv och ska kanske imorgon få spika fast dem lite extra hårt så att de sitter stabilt. 70 punkter, jag tyckte det lät bibliskt och bra också där. Och jag tänker så, våra liv, okej, vi har vår tillbedjan till Gud. Vi vet vem det är vi tillber, vem det är vi följer. Men det behöver ha stödpunkter på massvis med ställen ute vid vårt liv. Vad innebär det att leva ett liv i tillbedjan för min ekonomi? Vad jag gör med mina pengar, vad jag satsar mina slantar på? Vad innebär det? Och jag väger upp. Jag har ett vattenpass som är runt 2 meter och som jag försöker kalibrera den. Vad innebär det med en ekonomi som tillber Gud? Vad innebär det för min mediekonsumtion? Vad jag läser för böcker, vad jag lyssnar på för musik, vad jag ser på för rörlig bild? Vad innebär det när jag vill leva ett liv i tillbedjan? Vad innebär det för min roll i min familj och i min släkt, hur jag hanterar dem som är nära mig? Vad innebär det i det vi gör i kyrkan? Idag så har vi en nystädad, fräsch, fin kyrka och det har varit fullt med folk här som har varit och fejat och vårdat och uttryckt faktiskt en del av sin tillbedjan i att hantera en mopp. Vad innebär det för hur jag hanterar min egen kropp, mitt behov av vila och sömn och äta och vad det nu är, att jag har fått denna kropp utav Gud för att den ska vårdas och tas hand om? Vad innebär det för min bön och bibelläsning och för att få finnas i den här kampen, inte bara i mitt eget snäva liv utan få gå ut på universitetsområden och på ställen och sprida budskapet? Att få föra kampen så att säga till fiendens planhalva. Att vara involverad. Är det också en del av vår tillbedjan? Jag har ju 3 sköna grabbar. Ibland när man ger dem lite uppdrag, till exempel att städa köket efter maten. I synnerhet om det är pappan som har lagat mat, då brukar det se ut ganska stökigt efteråt. Och nu är det redan uppgift att städa, då kan det på sina håll bryta ihop fullständigt för det ser ut som liksom ett oöverstigligt måste. Liksom så här. Och det blir svårt att hantera. Men om man säger, okej, börja med att tömma bestickkorgen i diskmaskinen. Okej, kan man göra. Ja, nu är det tallrikarna. Okej, det fixar vi. Ja, nu får ni plocka undan det som ska in i kylskåpet. Och så delar man upp det i små punkter. Vad innebär det för mig att leva ett liv i tillbedjan? Jag tror att vi behöver på något sätt för oss själva dela av att fundera på, det här är min utmaning just nu. Den här veckan som ligger framför. Jag vill leva ett liv i tillbedjan och därför finns det ett område i mitt liv jag kan ta tag i just nu. Är det att vittna för grannen? Är det att plocka upp bibelläsningen? Är det att lägga en peng i kollekten? Vad är det för någonting som är min utmaning denna vecka? Skicka med den frågan. Och så påminnelsen här. Han låter sin ande verka över hela jorden. Vi får ta emot utav den makt, den kraft utav Jesus som ser vårt läge, ser vår situation. Han ger oss nya förutsättningar.
Vi ska gå över en stund i lovsång och tillbedjan och förbön. Du har ett utmärkt tillfälle att be om en förnyad överlåtelse. Att få hjälp i förbön, att be din bänkgrann eller gå fram vid korset och tända ett ljus eller under den här stunden. Och vi ska också lägga fram bönämnen. Jag har ett allvarligt bönämne som vi ska be för. Vi har bett för i vår hemgrupp en kvinna som mår väldigt, väldigt dåligt. Hon har adopterad och har blivit misshandlad av sin mamma så att hon är för korta armar och allt möjligt. Hon är i 40-årsåldern och nu har livet rasat totalt. Hon är så deprimerad att hon har önskat att ta sitt liv och nu har hon också i den här veckan gjort ett försök. Så vi får be att hon får den hjälp hon behöver nu av sjukvården och ett Guds ingripande. Men också om stöd för den enda kompis som är hennes närmaste. För släktingarna och mamman, de finns inte där för henne. Så jag ber om hjälp att be för den här kvinnan. Och för hennes kompis som är vår släkting då. Och har du något annat förbundsämne som du vill nämna så gör det nu. Mm. Ja, vi får be. Det behöver vi. Tack Jesus att vi har fått lyssna på den här predikan. Tack att din heliga ande vilar över hela vår jord. Tack att du är värdig all vår lovsång. Tack att vi får överlåta oss till dig här. På nytt Herre, jag ber dig för den här kvinnan som mår så fruktansvärt dåligt. Tack att du kan komma med ett ljus i mörkret. Tack att du kan komma med din glädje och frid till henne som hon verkligen behöver. Vi ber att hon ska få den hjälp hon behöver i det här läget. Men vi vet också att du kan komma och förändra i ett enda nu. Tack att du också hjälper Magdalena som är hennes enda fasta punkt. Hjälp henne att orka. Tack Herre att du är vår allra bästa vän. Tack att du är med och svarar en här i gudstjänsten. Du vet om allt vi bär på. Hjälp oss att överlämna det till dig. Och tack att du är där och styrker och hjälper oss så att vi får komma i rätt funktion. I rätt funktion för dig, att vi får ära och lova dig, att vi får gå med dig i vardagen. Och vara de människor vi ska vara för dig, Herre. Bland våra vänner och grannar. Tack Jesus. Amen. Vi fortsätter.
Tjäna dig, älska dig och ära ditt heliga namn. Du som dog på ett kors för oss och tog all synd på dig. Tack att du dog och uppstod på den tredje dagen. Faderns höga sida har han gått för oss idag. Herre, vi får komma inför ditt ansikte och bara prisa dig och lovsjunga ditt heliga namn. Du ser den här kvinnan, Herre, som har hamnat i en depression, Herre. Tack att du kan gripa in med din mäktiga ande. Du kan förvandla situationen i tacksägelseämne. Herre, vi prisar dig och lovar dig och ära ditt heliga namn. Herre, vi vet att du kommer tillbaka mycket snart. Hjälp oss att kunna vara aktiva den kort tid som vi har kvar. Vi vet inte när vi ser slutet på det här jordelivet. Och då får vi sluta verka, men än kan vi verka för dig, Herre. Herre, vi tackar dig så. Vi får tacka dig för de dagar som ligger bakom. Hur du har välsignat, hur du har varit med, hur du har hjälpt på olika sätt. Och tack att vi får gå in i en ny framtid med dig. Där du ska bära oss och leda oss och hjälpa oss på olika sätt. I Jesu namn.
Jesus Kristus, du står med Herre. Herre, tackar
Vi sjunger några lovsånger tillsammans också. Slut.